Den femte dagen över. Ni har nu 5 dagar kvar att arbeta. Halva tiden har gått. Den tid som har gått har gått. Den tid som finns kvar är viktigare. En vis människa gör alltid det bästa av den tid hon har. De kommande 5 dagarna är mycket dyrbara. I början av en sån här kurs kan en del elever känna sig lite förvirrade eftersom man alltid har en uppfattning om vad meditation är. Meditation ska vara si eller så. Verbalisering, visualisering, att föreställa sig, kontemplation. Och här är det inget sånt. Vi ska bara iaktta andningen och nu de här kroppsförnimmelserna. Vad håller vi på med egentligen? Lite förvirring kan uppstå. Men efterhand börjar du inse att det finns något vettigt i tekniken. Dels genom att lyssna på Dhammaföredragen. Dels genom assistentlärarnas svar på dina frågor. Men främst genom din egen erfarenhet. Inte att all förvirring försvinner. Men fram emot 5:e dagen vill man åtminstone ge tekniken en ärlig chans. Även om allt verkar nytt och du aldrig hört talas om en sån här meditation förut, så bestämmer du dig. Jag ska ge tekniken en ärlig chans. Nu ska jag arbeta. Vi har märkt att efter 5 dagar börjar de flesta elever att arbeta på allvar, seriöst. Så arbeta seriöst. Arbeta så som tekniken önskar, med rätt förståelse av vad du gör och varför. Det här är ingen rit, ritual eller religiös ceremoni. Att göra rundor från huvudet till fötterna. Och från och med ikväll kommer du att gå i båda riktningar. Från fötterna till huvudet. I båda riktningar. Detta är ingen rit eller ritual. Det är inte så att någon Buddha sitter ovan molnen någonstans och får anteckningar över varje elev. Hur många rundor har den här personen gjort? Hur många rundor har herr A gjort? Hur många rundor har fru B gjort? Hur många rundor har fröken C gjort? Ju fler rundor, desto mer öppnas porten. Så fungerar det inte. Ingen kan öppna porten åt dig. Du måste själv öppna den. Du måste själv knacka på dörren och dörren öppnas. Du måste själv knacka på dörren till himmelriket inom dig. Till det brahmiska planet inom dig. Till den nibbaniska sanningen inom dig. Var och en måste arbeta. Syftet med att gå från huvudet till fötterna och från fötterna till huvudet är att utveckla förmågan att vara medveten, uppmärksam. Inte bara medveten om verkligheten på ytan, som är beroende av de olika sinnesorganen, utan även medveten om verkligheten på en djupare mental nivå. När man arbetar med förnimmelserna på kroppen närmar man sig sinnets djupare delar. Det så kallade omedvetna, som i själva verket aldrig är omedvetet, är alltid medvetet om förnimmelserna på kroppen och reagerar hela tiden på dessa förnimmelser. Om den medvetna delen av sinnet uppfattar en förnimmelse som behaglig, reagerar det med fasthållande, fastklamrande, begär. Om du uppfattar en förnimmelse som obehaglig, reagerar det med motvilja, hat. Detta har blivit ett vanemönster på den djupaste nivån. Sinnet är fånget i sitt eget vanemönster. Vad man än förstår på sinnets ytnivå har ingen effekt på den djupaste delen av sinnet. Intellektuellt inser man, jag borde inte utveckla några negativa känslor. Varje negativ känsla stör min frid, min harmoni. Det är inte bra. Men denna intellektuella förståelse har ingen inverkan på den djupaste delen av sinnet. Mellan dessa två finns en stor barriär. Den här tekniken hjälper dig att riva den barriären. Det som bara den djupaste delen av sinnet kände, behaglig förnimmelse, obehaglig förnimmelse, känns nu av hela sinnet. Hela sinnet har vaknat upp och kan uppleva de kroppsliga förnimmelserna. Vad som tidigare var begripligt bara på sinnets ytnivå, reagerar inte med negativa känslor, förstås nu också av sinnets djupare del. Barriären rivs. Det fanns många olika tekniker i Indien för 2500 år sedan. Och den som blev Buddha prövade de flesta innan han blev Buddha. Många av dem hade goda egenskaper och gav resultat. Men han märkte att de inte påverkade orenheternas rötter, som finns på djupet av sinnet. Att dra upp dessa rötter kom han inte ens i närheten av. Han kallade rötterna för Anusaya Kilesa. Kilesa betyder orenheter, mentala föroreningar. Kilesa betyder lidande, elände. Anusaya betyder sovande lidande, sovande orenheter. De är som sovande vulkaner. Dessa lidandets rötter finns där och de fortsätter att växa och växa. Ett vulkanutbrott kan ske när som helst och då blir man övermannad, överväldigad. Man är inte befriad. Buddha insåg att om man inte drog upp dessa rötter helt och hållet kunde han inte kalla sig befriad. Och hans upptäckt var: arbeta med kroppsförnimmelserna. Du började med andningen, eftersom andningen tar dig vidare till medvetenhet om kroppsförnimmelserna. Kroppsförnimmelserna är oerhört viktiga. Allt eftersom du går framåt på vägen blir det allt tydligare varför dessa kroppsförnimmelser är så viktiga. Du tränar den djupare delen av sinnet att inte reagera. Det reagerar egentligen aldrig på objekten utanför dig. Sinnets djupare del har alltså inget att göra med vad du hör, vad du ser, vad du känner för lukt, vad du smakar, vad du vidrör eller vad du tänker. Denna djupare del av sinnet står ständigt i kontakt med kroppsförnimmelserna. När dessa yttre objekt kommer i kontakt med sinnesorganen skapas en förnimmelse. En del av sinnet gör en värdering, bra, dåligt, och då uppstår en sådan förnimmelse i kroppen. Sinnets djupaste del känner bara kroppsförnimmelserna, uppfattar bara kroppsförnimmelserna, och det reagerar ständigt, dag och natt, dag och natt. Hur kan man förändra detta djupt rotade vanemönster? Detta är vad träningen går ut på, att förändra vanemönstret på sinnets djupaste nivå. Det finns förstås lidande, otillfredsställelse, elände. Det kan inte förnekas. Lidandet är verkligt. Men hur kan man ta sig ur lidandet? Hur kan man bli fri från allt lidande? Livet är fullt av lidande. Världen är full av lidande. Varje individ lider på grund av en eller annan orsak, någon yttre, skenbar orsak. Det första steget är att acceptera att det finns lidande och att lidandet är universellt. Och detta bör man inte bara acceptera intellektuellt. Man måste lära sig hur man iakttar lidande som lidande. När du lär dig hur man iakttar lidande objektivt blir den universella sanningen om lidandet en ädel sanning, den första ädla sanningen. Ädel sanning i den betydelsen att vem som helst som iakttar lidande som lidande, objektivt, utan att reagera, förr eller senare blir en ädel människa, en helig människa, en befriad människa, en upplyst människa. Detta är det första steget. Acceptera att lidandet finns och iaktta det. Iaktta det. Reagera inte på det. Iaktta bara. Iaktta bara. Detta har du redan börjat göra. Ta ditt lidande under en timmes gruppsittning. En halvtimme klarar du på något sätt. Och sen börjar det verkliga lidandet. Åh, så ont! Så mycket smärta! På något sätt klarar du ytterligare 15 minuter. Och sen börjar den verkliga tortyren. Vilken tortyr! Någon kommer till mig och säger: Gwenkaji, vägen du la ut är så bra. Tekniken är så bra. Jag tycker väldigt mycket om den. Och dina kvällsföredrag, underbara. Jag tycker så mycket om dem. Men stryk den där entimmesittningen. Det är vansinne. Ta bort den. Allt annat är fantastiskt. Jag skulle också vilja ta bort den, men det fungerar inte. Du måste möta det. Du måste möta det. Och efter 45 minuter, när tortyren börjar på allvar, känns varje minut som en timme. En timme har gått. En minut, en timme. En minut, en timme. Nu måste väl ändå en timme ha gått. Synd att jag inte får öppna ögonen och titta på klockan. Verkligen synd. Det har säkert gått mer än en timme nu. De där assistentlärarna, de har säkert glömt att ge signalen. Och så plötsligt hör du en röst.
Anicca vata sankhara.
Åh, härligt. Så melodiöst det låter. Vilken vacker sång. Så underbart det låter. Men det är fortfarande 5 minuter kvar. Du kan inte röra händerna. Du kan inte öppna ögonen. Du kan inte röra benen. Men nu spelar 5 minuter ingen roll. Du är nöjd och glad. Snart är jag fri från det här eländet. Snart är jag fri från den här plågan. Åh, där har du verkligen lidandets elände och befrielsens lycka. Du upplever båda. Och hela vägen handlar om att ta sig ur lidandet, eländet. Många gånger i livet hamnar man i situationer där man måste möta lidandet. Det går inte att undvika. Hur kan man möta det? Det kan vara fysiskt, det kan vara mentalt. Hur ska man möta det? Du lär dig det nu. Och inte bara det, du tränar dig att behålla sinnesjämvikten. När allt är väldigt behagligt och utan smärta, då säger man, nu har jag sinnesjämvikt, sinnesbalans, jag reagerar inte. Men när verklig smärta uppstår, behåller man kanske sin sinnesjämvikt några få ögonblick. Resten av tiden reagerar man. Men dessa få ögonblick är så starka. Sinnesjämvikten verkar så starkt. Den går till roten av våra problem och upphäver dem. Även om du bara har några få sådana ögonblick under hela timmen, så blir dessa ögonblick till sekunder och sekunderna blir till minuter. Det händer att en elev kommer till mig och säger, jag har börjat tycka om min smärta. Ja, du börjar tycka om smärtan eftersom du har slutat reagera på den. Smärtan var fysisk smärta, men den blev mångdubbelt värre genom att du gjorde den till mental smärta. Om den mentala smärtan försvinner och det bara är fysisk smärta kvar, då iakttar du den bara och den halveras. Sedan är det bara en fjärdedel kvar. Den minskar, minskar och minskar. Du blir fri från den. Du måste lära dig hur man iakttar smärta. Nu blir smärtan så intensiv att den tar överhanden. Detta har varit sinnets vanemönster. När du kommer till ett särskilt område så iakttar du. Säg att du har stark smärta i ett område. Du undersöker den på samma sätt som en läkare undersöker en patient. Läkaren känner ingen smärta. Han undersöker bara. Här är smärtan intensivare. Här är den mindre stark. Du undersöker på samma sätt. Identifiera dig inte med smärtan. Smärta är smärta. Det finns smärta. Än sen. Nu iakttar du den. Låt mig se vad smärtans centrum är. Hur långt sträcker sig smärtan? Åh, här finns det mer smärta. Mer smärta. Här blir det mindre. Mindre smärta. Mindre smärta. Här tar smärtan slut. Så delar du upp området. Så dissekerar du området. Nästa runda iakttar du igen. Du märker att tillsammans med smärtan finns det något annat. Kanske en känsla av tryck. Du delar upp och dissekerar området. Det området där du känner tryck. Här är centrum för tryckkänslan. Här är det mer tryck. Här är det mindre tryck. Ännu mindre här. Här tar smärtan slut. Så delar du upp området. Så dissekerar du området. Kanske upplever du att det tillsammans med smärtan finns värme, eller du kanske känner att det pulserar. Du märker att trots den kraftiga smärtan går en underliggande ström av vibrationer över hela kroppen. Då upplever du inte längre smärtan som smärta, den kan inte ta överhanden. Förvänta dig inte att detta ska hända imorgon bitti. Det tar sin tid, det tar sin tid. Men lär dig hur man iakttar. Större delen av tiden kommer du att reagera, eftersom den gamla vanan är stark. Men du får några ögonblick när du inte reagerar. Under dessa ögonblick när du inte reagerar blir lidandet en ädel sanning. Den första ädla sanningen. Du iakttar lidandet objektivt. Allt eftersom du lär dig att iaktta lidandet objektivt går du djupare och djupare. Och detta genom egen erfarenhet. Du går djupare och djupare i riktning mot den andra ädla sanningen. Den djupare orsaken till lidandet. På ytnivån säger alla, jag lider på grund av yttre orsaker. Den och den sa något som jag inte tycker om och jag blir ledsen. Den och den gjorde något som jag inte tycker om och jag blir olycklig. Eller något jag önskade blev inte av och jag blir olycklig. Detta är yttre orsaker. De är sanna, men bara på ett ytligt, skenbart plan. Om vi inte förstår den verkliga orsaken inom oss, använder vi ständigt all vår styrka, all vår energi till att rätta till det som sker utanför oss. Det är omöjligt. Vi kan inte förändra andra. Vi kan försöka. Men även om en person förändras, vad finns det då för garanti att inte någon annan dyker upp och gör något som går oss emot? Det händer om och om igen. Under hela livet händer både sånt vi önskar och sånt vi inte önskar. För det mesta händer oönskade saker. Allt detta måste du möta. Du måste gå djupare och hitta den verkliga orsaken till ditt lidande. Denna teknik hjälper dig att hitta den verkliga orsaken. Lidandet finns inte utanför oss. Utanför oss finns bara objekt som kommer i kontakt med våra sinnen. Lidandet börjar inom oss. Eftersom lidandet börjar inom oss måste det också finnas någon orsak inom oss som gör oss olyckliga. När du går djupare, djupare och djupare förstår du detta. Inte på grund av dessa föredrag. Inte därför att du har läst några skrifter eller böcker. Eller därför att du spekulerar över verkligheten. Inte alls. Av egen erfarenhet börjar du förstå vad som är den djupa orsaken till ditt lidande. Och du börjar iaktta denna djupa orsak. Den andra ädla sanningen, orsaken till lidandet, den egentliga orsaken till lidandet. När man har förstått dessa två sanningar blir arbetet lätt. Ett exempel. Någon är sjuk och en läkare kommer. Läkarens första viktiga uppgift är att ta reda på vilken sjukdom patienten har. En läkare som inte kan säga vilken sjukdom det är kan inte bota patienten. Så den första viktiga uppgiften, vilken sjukdom är det? Och den andra viktiga uppgiften, vad är den grundläggande orsaken till denna sjukdom? Inte bara symptomen. Om läkaren bara tar hand om symptomen på ytan kan han aldrig bota sjukdomen. Man måste gå på djupet. Hittar man orsaken, den verkliga orsaken till sjukdomen, blir arbetet lätt. Man hittar ett sätt att komma åt orsaken. När orsaken väl är borta, då är sjukdomen också borta. Genom den här tekniken iakttar du den verkliga orsaken till lidandet och lär dig hur man blir av med den. När den verkliga orsaken till lidandet är borta, då framträder den tredje ädla sanningen. Det finns inget lidande längre. Det som då blir tydligt är hela den process där du på djupet tar bort orsaken till lidandet och därmed också själva lidandet, den fjärde ädla sanningen. Dessa fyra sanningar är inte bara till för intellektuell förståelse. Naturligtvis måste man förstå dem intellektuellt, men först och främst måste de alla upplevas genom egen erfarenhet. Bara då hjälper tekniken. Och detta är precis vad du har börjat göra, att gå djupare, djupare och djupare. Nu befinner du dig i början. Det finns smärta och lidande. Åh, jag har smärta därför att jag har suttit så länge. Sakta inser du att du har smärta därför att du låtit denna fysiska smärta också bli till mental smärta. Om du lär dig att bara iaktta smärtan kommer den att minska. Du fortsätter att iaktta och blir fri från smärta. Vad är det som händer egentligen? Varför finns det så mycket lidande överallt? Det blir allt tydligare att det beror på begär. Begär, man vill att något ska hända och det blir inte så. Man vill bli av med något som man inte tycker om. Och det blir inte så. Begär. Man skapar en mycket djupt rotad vana. Begär. 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 Detta blir allt tydligare i takt med att man går djupare. Djupare. Och djupare. Lagen som gäller inom oss gäller också utanför oss. Det är samma lag. Den gör ingen åtskillnad. Det finns lidande. Och det blir tydligt, ja, livet börjar med lidande. Vi hamnar där lidande råder. Redan vid födseln träder vi in i lidandets verklighet. Vi har en önskan. Mycket snart övergår denna önskan till begär, begär. Och vi blir uppjagade och oroliga. Ett barn skriker, jag vill ha mjölk, jag vill ha vatten. Barnet skriker, eftersom det är det enda språk det känner till. Och när man sedan växer upp händer ofta sånt man inte önskar och sånt man önskar blir inte av. Att födas, att bli till, är dukkha. På den tidens språk sa man
jati pidukkha.
Födelsen, livets början, är att träda in i dukkha, lidande. Och när man växer upp får man olika sjukdomar. Och när man är sjuk känner man sig så olycklig. Den här sjukdomen är hemsk. Jag kan stå ut med vilken annan sjukdom som helst. Bara inte den här. Därför att man inte har någon annan sjukdom. Vilken sjukdom är behaglig? Alla sjukdomar är lidande. 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 Man blir sjuk. Man får olika sjukdomar. Än den ena, än den andra. Man växer och växer. Tynar av. Försvagas. Blir gammal. Ålderdomen är ett stort lidande. Ett stort lidande. En 100-årig man och en 100-årig kvinna som lider av sjukdomar, svaghet, av hög ålder. De har så många problem. De ber till Gud. Å gode Gud, låt oss få dö. Befria oss från allt detta lidande. Död är ju ingen bristvara. Käre Gud, låt oss få dö. De ber och ber. Nästa dag kommer läkaren och undersöker dem. Gamla kvinna, nu har din tid kommit. Imorgon är det kanske dags. Gamle man, imorgon är det kanske dags. Och den gamla kvinnan och den gamle mannen klagar. Åh nej, nej, kära doktorn. Jag bad fel bön. Jag vill inte dö. Jag vill inte dö. Jag måste få träffa mina barn, mina barnbarn, mina barnbarnsbarn. Det är så mycket jag vill göra. Snälla doktorn, rädda mig på något sätt. Jag vill inte dö. Döden är ett stort lidande. Ett stort lidande. Vad mer? Buddha lekte inte någon intellektuell lek. När han satt under trädet upplevde han sanningen inom sig. Varför? Vad är orsaken till lidandet? Han gick djupare och djupare. Och en sanning blev tydlig. Vad vi än önskar, vad vi än längtar efter, om vår önskan inte blir uppfylld, blir vi olyckliga. Till exempel, du sitter och mediterar och hoppas att smärtan ska försvinna. Men smärtan försvinner inte och du blir olycklig. Du vill ha en massa behagliga förnimmelser av lycka och extas, men får inga och blir olycklig. Vad man än önskar sig men inte får, gör att man blir olycklig. Man träffar människor man inte vill träffa, hamnar i situationer man helst vill slippa och saker händer som man inte vill ska hända. Människor man tycker om, situationer man gillar, saker man trivs med, de tar slut, de försvinner. Det är ett stort lidande, ett stort lidande. Han förstod allt detta djupt inom sig och sedan gick han ännu djupare, djupare och djupare. Och det blir klart och tydligt att
sankhetena panch upadan khanda dukkha.
På den djupaste nivån består lidandet i korthet av dessa fem grupper av fenomen, dessa fem aggregationer. En grupp är materien, det materiella. Subatomära partiklar. Hela kroppen består av subatomära partiklar, kalapa. De andra fyra grupperna är mentala fenomen. Den del av sinnet som uppfattar något. Den del av sinnet som känner igen det. Den del av sinnet som känner kroppsliga förnimmelser. Och den del av sinnet som reagerar på dessa. Dessa fem bildar tillsammans denna personlighet. Detta jag. Som man klamrar sig fast så hårt vid. Upadana. Upadana är fastklamrande. Fastklängande. Dessa fem fenomen är resultatet av fastklamrande, fastklängande. Man klamrar sig hela tiden fast vid dessa fem och därför övermannas man av lidande, drunknar man i lidande. Detta blir allt tydligare, upadana, fastklamrande. I grund och botten är fastklamrandet av fyra slag. Ett är till detta jag, detta inbillade jag, utan att man vet vad detta jag egentligen är. Ett inbillat jag. Dessa subatomära partiklar, denna massa av subatomära partiklar, är denna massa jag. Ändå kallar man det jag, jag. Och dessa fyra grupper av mentala fenomen. Den uppfattande delen av sinnet uppfattar och försvinner. Är det jag? Den igenkännande delen av sinnet känner igen och försvinner. Är det jag? den kännande delen av sinnet känner och försvinner, är det jag. Den reagerande delen av sinnet reagerar och försvinner, är det jag. Eller de fem tillsammans, är det jag. Men detta jag är alltid så viktigt. Om någon säger det minsta negativt om detta jag, blir man så irriterad, så upprörd, utan att förstå vad detta jag egentligen är. Ett inbillat jag, ett skapat jag, men ändå klamrar man sig fast så hårt vid detta jag. Någon gör det minsta mot detta jag, och återigen blir man så irriterad, så uppjagad, så olycklig. Jag, jag, jag. Ett enormt fastklamrande vid detta jag. Det är ju bara lidande och ingenting annat än lidande. Sedan börjar denna sfär, denna cirkel av jag, att utvidgas. Det man kallar mitt hamnar inom cirkeln. Man klamrar sig fast vid mitt, mitt, mitt. Ett enormt fastklamrande till detta mitt, mitt, mitt. Åh, min klocka! Vilken fin klocka! Vilket fint armbandsur! Jag fick den av en elev som köpte den i utlandet och gav den till mig. Vilken fin klocka! Vilken dyrbar klocka! En dag råkar jag tappa den och den går sönder. Jag blir förtvivlad. Åh, min fina klocka har gått sönder och inga reservdelar finns det att få tag på här i landet. Hur ska jag kunna reparera den? Vilket elände! Vilket elände! Säg att en vän till mig har en likadan klocka, samma modell och lika dyr, och att den faller i golvet och går sönder. Inte bryr jag mig om det. Inte blir jag ledsen. Istället börjar jag predika. Käre vän, du skulle inte ha varit så slarvig. Såna här klockor, de finns inte att köpa här i landet. Det går inte ens att få tag på reservdelar. Jag blir inte ledsen. Varför? Det var samma slags klocka, samma modell och samma pris. Men jag blir inte ledsen alls. Ingen blir ledsen för att en dyr klocka går sönder. Ingen. Man blir ledsen för att min klocka går sönder. Min klocka är trasig. Min klocka är sönder. Detta mitt. Mitt. Ett enormt fastklamrande till detta mitt. Mitt. Det spelar ingen roll om detta mitt, det så kallade mitt, är värt ett par dollar eller ett par miljoner dollar. Så mycket som man klamrar sig fast, så mycket får man lida. Ju starkare fastklamrande, desto starkare lidande. Ju mera fastklamrande, desto mera lidande. Detta är naturens lag. Ju mer man praktiserar, desto tydligare blir detta. Fastklamrande, fastklängande, får alltid med sig lidande. Ingenting annat än lidande. En berättelse. När jag fortfarande var ny i Indien, bara ett par tre år sedan jag kommit från Burma, så fanns det inga center. Så de som önskade att denna teknik skulle nå människor som var olyckliga brukade ordna kurser på olika ställen. Till exempel i en moské, ett tempel, en kyrka eller en skola eller liknande. En kurs anordnades i en avlägsen by som var pilgrimsplats för jainerna, ett jain-tempel. Bara någon enstaka från byn deltog. De flesta eleverna kom från städerna runt omkring. En mycket gammal, mycket fattig kvinna kom till kursen. Någon betalade hennes tågresa och hon kom och deltog i kursen. Under 2, 3, 4, 5 dagar var hon vid gott mod. Hon gjorde framsteg. På femte eller sjätte dagen fick hon veta att man tidigt på morgonen sjöng och reciterade texter i den stora salen. Välsignelser, välgångsönskningar och liknande. Hon frågade, kan jag gå dit? Kan jag också vara med? Det är inget på schemat då. Kursarrangörerna svarade, ja visst, men du måste meditera. Ja visst, jag ska meditera. Hon gick dit och hon mediterade. Efter recitationen var hon glad och lycklig. Hon log och log och log. Hon gick till sitt rum, men när hon kommit dit började hon gallskrika. Folk rusade fram till henne. Vad har hänt? Har hon blivit stucken av en skorpion? Eller har hon blivit kysst av en orm? Vad är det som hänt med henne? Hon svarade inte. Hon bara grät, grät och grät. Efter ett tag sa hon, snyftande, jag hade med mig en liten tygportmonnä till kursen. Där hade jag 20 rupier. Mindre än $1 i dagens penningvärde. 20 rupier. Hela mitt livs besparingar fanns i portmonnän. 20 rupier. och när jag gifte mig för 60 år sedan fick jag ett silversmycke i hemgift. Det låg där också. Och när jag åkte hemifrån till den här kursen fick jag lite torkad frukt som jag också hade i portmonnän. När jag mediterar lägger jag den alltid under ett ben. När jag sover har jag den under kudden. I morse när jag gick till meditationssalen lämnade jag kvar portmonnän i mitt rum. Någon har tagit den. Åh, jag har blivit bestulen. Jag har blivit bestulen. Alla mina besparingar är borta. Hon fortsatte gråta. Folk sa, 20 rupier i pengar och ditt silversmycke är värt knappt 20 rupier. Säg 40 rupier eller 50 rupier. Gråt inte. Vi ska skaffa dig 50 rupier. Fortsätt att meditera. Din meditation gick ju så bra. Hon fortsatte gråta, gråta, gråta. De tänkte, det är bäst vi samlar in lite pengar och ger till henne. Det enda sättet att få henne att sluta gråta. De började samla in pengar. Istället för 40 rupier fick de ihop 100. De var mycket glada. Nu kommer den gamla kvinnan att sluta gråta. De gick fram till henne och gav henne pengarna. Hon slängde iväg pengarna. Vad ska jag med pengarna till? Silversmycket som jag fick i hemgift. Åh, hur ska jag få det tillbaka? Det är borta. De fortsatte leta, men kunde inte hitta smycket. Senare på kvällen såg någon en apa som satt i träd med en portmonnä och åt av den torkade frukten. De sprang efter apan, fick tag i portmonnän och gav tillbaka smycket till den gamla kvinnan. Hon slutade gråta. Begär. Det gör ingen skillnad om en sak är värd 20 rupier eller 20 miljoner rupier. Så mycket man klamrar sig fast, så mycket får man lida. Ju mer man klamrar sig fast, desto mer lidande. Det är oundvikligt. Jag, mitt, jag, mitt. Om man använder just dessa ord eller inte har ingen betydelse. Men detta jag, mitt, att man klamrar sig fast vid detta är lidande och återlidande. Jag minns en annan händelse, också i en avlägsen by i norra Indien. En mycket lärd munk deltog. Efter 5 eller 6 dagar kom han till mig. Guenkaji, mellan 12 och 1 har du personliga samtal med eleverna och bara 10 minuter. På den tiden var det färre elever så jag brukade ge 10 minuter till varje elev. 10 minuter för vanliga människor, folk som inte är munkar. Vad kan de ha för frågor? Till och med 10 minuter är för mycket för dem. Men jag är munk, eremit. Jag har massor av frågor. Låt mig få en halvtimme. Jag svarade, med all respekt, men du kommer bara att diskutera filosofi och sådant, och det är jag inte intresserad av. Du kan inte få mer tid. Åh nej, Guenkaji, de senaste 5 dagarna eller så har jag insett att allt filosofiskt prat är meningslöst. Jag ska bara tala om tekniken. Om tekniken? Varför behövs det en halvtimme för att diskutera tekniken? Var snäll och låt mig få en halvtimme. Okej, jag får ordna det på något sätt. Kom. Och han kom. Under 2, 3, 5 minuter talade han om tekniken. Och så plötsligt bytte han ämne. Guenkaji, i stan, den stora stan som han kom ifrån. Ditt kloster i stan. Mitt kloster? Kloster är till för munkar, inte för lekmän. Jag är lekman, hur skulle jag kunna ha ett kloster? Guenkaji, försök förstå. Ditt kloster. Med all respekt, jag kan inte ha ett kloster. Jag är inte munk. Och här finns ett tydligt bevis på att jag inte är munk. Min fru sitter här bredvid mig när jag undervisar. Hur skulle jag kunna ha ett kloster? Han fortsatte säga, Guenkaji, ditt kloster, ditt kloster. Och efter det sa han, Guenkaji, i ditt kloster, din elefant. Min elefant? Vad pratar han om? Så plötsligt klickade till. Detta var Indien. Indien, ett underbart, vidsträckt land med så många traditioner och sedvanor. En del människor följer en tradition, en trosuppfattning, att de under hela sitt liv inte ska använda dessa smutsiga ord jag och mitt. De använder inte dessa ord. När de behöver säga jag, säger de du. När de behöver säga mitt, säger de ditt. Åh, nu förstår jag vad ni menar. Mitt kloster, min elefant. Fortsätt, vad är problemet? Han var munk och hade försakat allt. Han hade byggt ett kloster mitt i stan, utan tillstånd från stadsfullmäktige. Nu hade det kommit ett beslut att det skulle tas bort, skulle rivas. Och det var förbjudet att ha elefanter mitt i stan, så man hade beslutat att den skulle tas bort. Någonstans hade han hört att stadens borgmästare hade varit i Burma och bott hos mig som gäst. Så Gwenkaji, bara några ord från dig och ditt kloster kommer att räddas. Din elefant kommer att räddas. Han använde inte ordet jag, han använde inte ordet mitt, men likväl fanns det ett oerhört fastklammande. Och fastklammande för alltid med sig lidande, ingenting annat än lidande. Ju hårdare man klamrar sig fast, desto större blir lidandet. Det är oundvikligt. Det skulle inte finnas något lidande om jag klamrade mig fast vid detta jag och detta jag bestod för evigt. Eller om jag klamrade mig fast vid detta mitt och detta mitt bestod för evigt. Då skulle det inte finnas något lidande. Men problemet är att detta jag inte består för evigt. Att detta mitt inte består för evigt. Vad jag än kallar mitt, mitt, mitt kommer att försvinna och jag är hjälplös. Jag kan inte göra något åt det. Och även om mitt skulle bestå ett tag så försvinner det så kallade jag och jag är hjälplös. Ett avsked, ett slut är oundvikligt och detta för med sig mycket lidande. Att klamra sig fast, att klänga sig fast leder till djupt lidande. Man klamrar sig även fast på ett annat sätt. Först och främst klamrar man sig fast vid detta jag och det i sin tur blir till allt mitt. Och sen kommer mina åsikter, min filosofi, min sanning, min tro, min religion, min tradition. Man klamrar sig fast vid sina åsikter utan att förstå att man bär färgade glasögon och att man klamrar sig fast vid färgen på glaset. Om jag har röda glas blir allting rött för mig, allt blir rött. Någon annan har gröna glas och för honom blir allting grönt, grönt, grönt. Vi bråkar med varandra hela tiden. Jag lyckas inte övertyga honom om att allt är rött. Han lyckas inte övertyga mig om att allt är grönt. Vi fortsätter slåss, slåss och åter slåss. Vårt fastklammande gör att vi inte kan förstå varandra. Och det vi klamrar oss fast vid är färgen. Vi ser inte saker och ting som de är. Detta envisa fastklammrande ger upphov till stort lidande. Vissa klamrar sig fast vid riter, ritualer, ceremonier och så vidare. Inte här i västerlandet, men hemma i Asien har jag sett hur folk klamrar sig fast vid sina dagliga riter, sina dagliga ritualer. De kommer till en Vipassana-kurs och säger: "Varför förbjuder ni dessa riter, ritualer? Ge mig bara 15 minuter för min dagliga ritual så kommer jag meditera sen." De får nej och då blir de upprörda. Senare börjar de naturligtvis förstå varför, men till att börja med uppstår lidande därför att de klamrar sig fast. Dessa fyra slag av hårt och djupt fastklamrande gör oss djupt olyckliga. Djupt olyckliga. Buddha gick djupare. Varför klamrar man sig fast? Vad beror det på? Och det blir tydligare och tydligare. Ett begär uppstår. Begär till något man vill ha. Man vill äga det. Man vill hålla det kvar. Man håller hårt fast vid detta begär. Och snart blir det till fastklamrande. Eller så är det något man inte vill ha. Man vill bli av med något utan att lyckas. Åh, begäret blir till fastklamrande och man börjar lida. Varför finns då detta begär? Buddha höll inte på med en intellektuell lek. Han läste inte skrifter eller diskuterade texter. Han experimenterade som en vetenskapsman. Vad är det egentligen som händer djupt i mitt inre? En önskan, kanske inte så stark, uppstår. Man börjar tycka om något. Och snabbt blir det till begär. En önskan att bli av med något blir till motvilja. Åh, tanha. På den tidens språk kallades begär för tanha.
Tanha paccaya upadanan.
Begär blir till fastklamrande. Önskningar blir till begär. Och begär blir till fastklamrande. Varför uppstår dessa önskningar? Vad är orsaken? Det blir helt tydligt eftersom man själv upplevde det inom sig.
Vedana paccaya tanha.
Dessa förnimmelser, dessa sensationer på kroppen. Man upplever behagliga förnimmelser på kroppen och börjar tycka om dem, vilket snabbt blir till begär, fastklängande. Man upplever obehagliga förnimmelser och detta blir snabbt till motvilja, hat. Man vill bli av med dem. Begär att bli av med detta. Åh, dessa förnimmelser.
Vedana pachaya tanha.
Pachaya betyder orsaken. Vedana betyder förnimmelse. Förnimmelse är orsaken till begär, som i sin tur blir till fastklamrande. Varför uppstår dessa förnimmelser? Vad är orsaken? Buddha experimenterade, utforskade vad som faktiskt hände.
Passapachaya vedana.
Det uppstår kontakt. Och så snart det finns kontakt uppstår en förnimmelse på kroppen. Det är oundvikligt. Vad är det som får kontakt? Och med vad? Dessa sex sinnesorgan, sinnesdörrar, får kontakt. Ögonen. Ögat får kontakt med en gestalt, en form, en färg eller med ett ljus. Ögats objekt. När ögat uppfattar något av dessa objekt uppstår alltid en förnimmelse. Och vid örats sinnesdörr, örats objekt. När ett ljud träffar örat uppstår alltid en förnimmelse. Näsans sinnesdörr. När en lukt når näsan uppstår alltid en förnimmelse. Tungans sinnesdörr. När en smak når tungan uppstår alltid en förnimmelse. Kroppens sinnesdörr. När kroppen får kontakt med något som går att känna uppstår alltid en förnimmelse. Och sinnets dörr. En tanke, en känsla dyker upp och alltid uppstår en förnimmelse på kroppen. Ah, kontakt. Varför denna kontakt? Så enkelt, så tydligt.
Salayetan pachaya passa.
Passa betyder kontakt. Salayatana betyder dessa sex sinnesdörrar, sinnesorgan. Så länge man har dessa sex sinnesdörrar får den ena eller andra sinnesdörren kontakt, var och en med sitt objekt. Det är oundvikligt. Världen är full av dessa olika objekt. Så kontakt uppstår på grund av våra sex sinnesdörrar och deras olika objekt i världen. Varför dessa sex sinnesdörrar? Varför uppstår de? Det står helt klart.
Namarupa pachaya salayatanam.
Nama betyder den mentala strukturen. Rupa betyder den fysiska strukturen. Dessa två tillsammans, så snart de uppstod tillsammans, det vill säga att livets flöde började, detta obrutna livsflöde började, så uppstod också dessa sex sinnesdörrar. Varför började kroppens och sinnets liv så här? Det blev så tydligt.
Vinyana pachaya nama rupam.
På grund av medvetandeflödet som finns där hela tiden. Så snart livet tar slut får detta medvetandeflöde kontakt med ett annat liv och uppstår någon annanstans. Det fortsätter att uppstå, försvinna. Vid dödsögonblicket försvinner det för att uppstå igen någon annanstans, i ett annat liv, i en annan kropp, och börja flöda på samma sätt.
Vinyana pachaya nama rupam.
Varför uppstår detta vinyana? Vad är orsaken? Det blir helt klart.
Sankhara pachaya vinyana.
De viljestyrda, avsiktliga mentala handlingar som sker. Alla dessa mentala viljestyrda handlingar ger upphov till det medvetande som uppstår. I detta ögonblick skapar jag en sankhara. Du kommer att höra detta ord om och om igen. Sankhara, den avsiktliga mentala handlingen. När du skapar en sankhara uppstår i nästa ögonblick medvetande. I dödsögonblicket kommer en mycket djup sankhara upp till ytan. Djup som en fåra huggen i sten med hammare och mejsel. När denna djupa sankhara kommer upp till ytan ger den en kraftig impuls och medvetandet uppstår någon annanstans. Så flödet fortsätter på grund av denna sankhara. Varför uppstår denna sankhara? Det står helt klart.
Avidya pachaya sankhara.
Okunnighet, okunnighet. Alla skapar sankhara på grund av okunnighet. Okunnighet om vad? Inte okunnighet på grund av att man inte gått i skola eller på universitet. Inte okunnighet på grund av att man inte studerat skrifterna. Inte okunnighet på grund av att man inte lyssnat på dhammaföredrag. Inte alls. Okunnighet på upplevelseplanet, där man erfar. Man vet inte att lidandet uppstår djupt i ens inre, att förnimmelse finns överallt och att man reagerar med sankara av begär på behagliga förnimmelser och med sankara av motvilja på obehagliga förnimmelser. Hela denna process fortsätter djupt inom en, men på ytnivån vet man inte vad som händer. Denna process av mångfaldigande, att skapa lidande, mångfaldiga lidande, skapa sankaras, mångfaldiga sankaras, allt detta beror på okunnighet. Hela kedjan blir klar och tydlig. Varje länk i kedjan blir tydlig.
Avidya pachaya sankara.
På grund av okunnighet skapar man sankaras.
Sankara pachaya vinyana.
På grund av sankara finns vinyana, medvetandet.
Vinyana pachaya namarupan.
På grund av medvetandet börjar ett nytt liv med kropp och sinne.
Namarupachaya salayitana.
Med kropp och sinne uppstår de sex sinnesstörarna.
Salayutan pachaya phassa.
Därför uppstår kontakt.
Phassa pachaya vedana.
På grund av kontakt finns det förnimmelser. Och
vedana pachaya tanha.
På grund av förnimmelser finns det begär.
Vedana pachaya tanha. Tanha pachaya upadana.
Detta begär blir till fastklamrande.
Upadan pachaya bhava.
På grund av att vi klamrar oss fast vid detta begär sätts bhava igång. Bhava betyder livsflöde. Livet fortsätter att flöda vidare. Det får ny styrka. Varje gång livet tar slut så är det bhava som är orsaken till att ett nytt liv börjar. En sankara som är mycket kraftig kallas bhava sankara. Så processen av tillblivelse och åter tillblivelse fortsätter. Den upphör inte vid livets slut, utan fortsätter.
Bhav pachaya jati.
Och på grund av denna process av tillblivelse och åter tillblivelse börjar ett nytt liv också efter döden. Jati uppstår, en ny födelse. Och när någon föds,
jati pachaya jara maranam sok parideva dukh domanasupayasa sambhavanti.
När än ett liv börjar betyder det att man måste gå igenom allt slags lidande. Att bli gammal är lidande, sjukdom är lidande, att dö är lidande, att det man önskar inte sker är lidande, att det oönskade sker är lidande. Att födas innebär att man måste gå igenom allt detta lidande, fysiskt och mentalt. Detta blir uppenbart. Hela processen blir klar och tydlig. Och den blir tydlig för vem som helst som går djupare, djupare och djupare. Eftersom Buddha hade blivit fri från okunnighet och insett sanningen genom egen erfarenhet framstår allt klart och tydligt. Hur denna process av lidande börjar och hur den hela tiden mångfaldigas. Hur blir man fri från den? Hur tar man sig ur den? Hur bryter man kedjan, dessa länkar, denna kedja av länkar? Vilken länk måste brytas? Var måste kedjan brytas? Ett liv har redan börjat med nama och rupa, med sinne och kropp. Flödet har börjat. Vad ska man göra? Ska jag begå självmord? Kommer det att lösa problemet? Nej, det löser ingenting. Man kan inte ta sig ur lidandet på det sättet. När man begår självmord, vad vill man då? Vad känner man i sitt sinne? Man känner svåra plågor och lidande. Det sista sinnet i ett sånt liv präglas av svåra plågor. Det kommer bara skapa ett nytt liv av svåra plågor. Nästa sinne kommer att präglas av svåra plågor därför att det uppstår det sista sinnet i det här livet. Självmord löser inga problem. Man kan inte ta sig ur lidandet genom att begå självmord. Sedan, när nama och rupa, kropp och sinne, väl finns där, då flödar livet vidare. Så vad ska jag göra med sinnesstörarna? Ska jag utplåna dem? Ögonen, öronen, näsan, tungan, okej. Och sen kroppen och sinnet. Det skulle också vara självmord. Ska jag då istället utplåna sinnesstörarnas alla objekt i världen? Det är förstås omöjligt. Hur skulle jag kunna utplåna alla dessa objekt? Så länge dessa sex sinnesstörare och deras olika objekt finns, uppstår hela tiden kontakt. Man kan inte fly undan det. Och finns kontakt, passa, då kommer alltid en känsla, en förnimmelse, vedarna, att finnas. Man kan inte göra sig av med den. Det var här viset föddes. Det är här man kan hugga av länken. Så länge man lever uppstår alltid vedarna. Hela tiden uppstår kontakt vid den ena eller den andra sinnesstörren. I varje ögonblick kommer sinne och materia i kontakt med varann och det uppstår en förnimmelse. På grund av okunnighet, på grund av avidja, uppstår också begär, motvilja, tanha uppstår. Man måste förändra denna process. Förnimmelser kommer fortfarande att finnas, men med förnimmelserna uppstår istället vishet om förnimmelsernas natur, om vad som är verkligt, om vad som utmärker dessa förnimmelser. Vad är denna förnimmelse? Den är inte evig. Den är inte bestående. Den har uppstått för att försvinna. Låt mig se hur länge den varar. Ja, den uppstår. Den försvinner. Den uppstår. Den försvinner. Oavsett hur obehaglig en förnimmelse är, kommer den alltid att försvinna. Oavsett hur behaglig en förnimmelse är, kommer den alltid att försvinna. Det tjänar inget till att reagera. Vad tjänar det till att reagera på något som försvinner av sig själv? Det är ingen mening med det. Det är lönlöst. Det tjänar inget till. Detta blir tydligare och tydligare. När man upplever förnimmelserna, men ändå inte reagerar på dem, förändras hela processen. Lidandet mångfaldigas inte längre. Befrielseprocessen börjar. Buddha upptäckte att förnimmelsen är en viktig knytpunkt från vilken två vägar utgår. En väg, sa han, är
dukkha samudaya gamini patipada.
En väg av lidande, elände. Man skapar lidande. Hela tiden skapar man lidande. Och detta beror på att man reagerar på varje förnimmelse. Varje ögonblick upplever man en förnimmelse och varje ögonblick reagerar man. Så det är en process som mångfaldigar lidandet, som mångdubblar lidandet. Men just denna knutpunkt, där förnimmelserna på kroppen upplevs, kan leda in oss på den väg som för till befrielse. Allt lidande upphör eftersom du inte reagerar när du upplever en förnimmelse. Du inser helt enkelt anicca, anicca, allt är obeständigt, förgängligt. Detta har du börjat göra. Det viktigaste är att vara medveten om förnimmelserna och att inte reagera på dem. Varje förnimmelse bör leda till panya, det vill säga vidya.
Vedana, paccaya, panya.
Varje förnimmelse måste leda till vishet, visdom. Ingen förnimmelse bör leda till tanha, begär och motvilja. Detta är den väg till befrielse som du väljer. Att gå djupare. Att gå till det djup där förnimmelserna uppstår utan att reagera. Det är här kedjan bryts. Du märker att kedjan bryts eftersom det inte längre finns någon avidja, okunnighet.
Avidja yatveva ashesha viraga nirodha.
När okunnigheten försvunnit helt, då
sankara nirodha.
Ingen mer sankara. Någon sankara skapas inte längre.
Sankara nirodha, vinyana nirodha.
Ingen mer vinyana. Medvetandeflödet upphör.
Vinyana nirodha, namarupa nirodha.
Något flöde av materia och sinne finns inte längre.
Namarupa nirodha, salayatan nirodha.
Inga sex sinnesstörrar.
Salayatan nirodha, passa nirodha.
Ingen mer kontakt.
Passa nirodha, vedana nirodha.
Inga förnimmelser. Och
vedana nirodha, tanha nirodha.
Inget begär.
Tanha nirodha, upadan nirodha.
Inget fastklamrande.
Upadan nirodha, bhav nirodha.
Ingen tillblivelse, tillblivelse, tillblivelse.
Bhav nirodha, jati nirodha.
Ingen ny födelse. Och
jati nirodha, jara, maranang, shok, paridev, duk, domanasupayasa, nirujhanti.
Allt lidande som följer på födelsen försvinner av sig själv. Allt detta är lätt att förstå. Man kan acceptera det intellektuellt, men det hjälper inte. Man måste praktisera. Man måste gå till djupet där förnimmelserna finns och avstå från att reagera. Förnimmelser uppstår, men man reagerar inte. Att bara acceptera detta på ett teoretiskt plan är inte till någon hjälp. En del kanske inte ens tror på tidigare liv eller framtida liv. Det spelar ingen roll. Det är inte viktigt. Det är inte så att man först måste acceptera att det finns tidigare och framtida liv för att tekniken ska fungera. Man måste acceptera detta livet. Det finns här och nu. Och i varje ögonblick skapar man lidande för sig själv. Du skapar en sankara i varje ögonblick. Och varje sankara innebär lidande för dig. Hela tiden fortsätter man att upprepa sankara. Och reaktionsmönstret fördjupas mer och mer och blir djupgående. Som en fåra huggen i sten med hammare och mejsel. Mer och mer lidande. Djupare och djupare lidande. Men nu har du åtminstone börjat ta dig ur lidandet. Du har börjat ta dig ur ditt lidande. Naturlagen är sådan. Slutar du skapa en ny sankara när du upplever förnimmelser på kroppen, då kommer de gamla upp till ytan. Alla sankara som har hopats i det förflutna, som är lagrade djupt där inne, börjar komma upp till ytan. Och när de börjar komma upp, kommer de upp med en förnimmelse av ett eller annat slag. Men du behåller din sinnesjämvikt, du reagerar inte. Då förlorar dessa sankara sin kraft, de blir svagare och svagare och försvinner. Ännu ett skikt av gamla sankaras kom upp och de åtföljs av förnimmelser av ett eller annat slag. Och återigen behåller du sinnesjämvikten. Det är så gamla sankaras försvinner. Så snart du slutar skapa nya sankaras utplånas de gamla av sig själv, lite i sänder. I den mån du kan behålla din sinnesjämvikt, i samma mån utplånas de. De kommer upp till ytan och utplånas. Detta är vad som menas med
anicca vata sankhara.
Då och då kommer du höra dessa Buddhas ord.
Anicca vata sankhara.
Varje sankhara är anicca. Den uppstår och försvinner.
Uppadavaya dhammino.
Uppstår och försvinner. Att uppstå och försvinna är dess natur.
Uppadavaya dhammino.
Förnimmelser försvinner, men uppstår igen. De mångfaldigas och uppstår igen. Men om du är medveten om dina förnimmelser och inte reagerar på dem, så försvinner de.
Upajjetva nirujjanti.
De kommer upp till ytan och löses upp, utplånas. Och i den utsträckning de löses upp, upplever du befrielse, njuter du av befrielsens frid, av befrielsens lycka, därför att så mycket lidande har försvunnit. Detta är hela processen. Och detta är vad Buddhas upplysning innebär. Han upptäckte den verkliga orsaken till lidandet och han upptäckte hur man på djupet, på den djupaste nivån, gör sig fri från den verkliga orsaken. Buddhas första ord, hans första ord sedan han blivit upplyst, är så underbara. Alla Buddhas ord är underbara, men hans första ord, vilka var Buddhas första ord sedan han blivit upplyst? Under dessa 10 dagar kommer du att höra dem åtminstone 3 gånger om dagen.
Anek jati sansaran sandavi sangyanim bisang gakar kangavi santu dukha jati punapuna gakar kadittosi punge hangne kasi sabbate pasuka bhagga gakutang visankitang visankara gatang chittang tanihanang khayamajjaga aneka jati sansaran.
Det var natt, fullmånsnatt i månaden Vesaka, när han satt under trädet och iakttog sanningen inom sig. När man går djupare och djupare, när man renar sinnet mer och mer, då stärks vissa mentala krafter. En sådan är förmågan att minnas det förflutna. Strax efter midnatt uppstod denna förmåga hos honom. Han började se sitt förflutna, och inte bara detta livet, utan även det närmast föregående. 2 tidigare liv tillbaka, 10 liv tillbaka och så vidare. Han såg sina oräkneliga tidigare liv.
Anika jati sansaran.
I detta världens flöde har jag fött så många gånger. Födelse efter födelse. Födelse efter födelse. Så många liv. Oräkneliga liv. Aneka betyder oräkneliga. Inte bara ett, utan oräkneliga.
Anika jati sansaran. Sandhavishan.
Och varje gång jag fötts har jag sprungit, sprungit.
Anibbisan.
Utan uppehåll, utan att stanna. Alla som föds springer hela tiden, rusar hela tiden mot döden. Så snart man föds börjar man springa, springa, rusa mot sin död. Man stannar inte upp ens en sekund. Nu ska jag stanna, nu ska jag inte röra mig mot döden. Man kan inte stanna upp. Man måste springa, springa, utan uppehåll rusa mot döden, utan att egentligen uppnå något, utan att egentligen uträtta något. Men i några av dessa liv mötte han visa människor som berättade för honom att man kan ta sig ur allt detta, alla dessa kretslopp av födelse, död och lidande, om man bara kunde få se skaparen, den store skaparen. Så i många liv sökte han efter denna skapare, som är
Gekarakangavisanto,
skaparen av detta hus. Vilket hus? Varje gång man dör står ett nytt hus färdigt. Varje gång man dör står ett nytt hus färdigt. Gahakarakang. Vem skapar detta hus?
Gekarakangavisanto.
Att söka husets skapare, den som byggt huset.
Dukha jati punapune.
Om och om igen. Jag föddes gång efter gång, full av lidande, full av lidande. Överallt, på alla plan finns lidande, överallt lidande. Till och med på det högsta planet, det himmelska planet, det brahmiska planet, upplever man ålderdomens och dödens lidande. Inte ens där är man helt fri från lidande. Å skapare av detta hus, nu har jag sett dig. Nu kan du inte längre bygga något hus för mig. Hur bygger man hus? Då måste det finnas byggmaterial, som timmer, stål, cement eller murbruk. Jag har förstört allt detta. Jag har förstört allt byggmaterial. Du kan inte bygga ett nytt hus åt mig. Vad består byggmaterialet av? Mitt sinne är nu fritt från alla sankaras. De sankaras som orsakar ny födelse är nu helt utplånade. Och begäret har ryckts upp med rötterna. Det finns inte ett spår av begär kvar, så det finns inga fler sankaras kvar. De gamla sankaras är alla utplånade. Jag kan inte längre skapa nya sankaras. Detta är full befrielse. Vem som helst kan nå dit, men det kräver att man arbetar. Man måste arbeta. Man kan inte nå så långt bara genom att längta dit, eller bara genom att be böner. Man blir inte befriad genom att det sker ett mirakel. Man måste arbeta. Varje individ måste arbeta. Arbeta hårt. Under dessa 10 dagar får du en teknik som visar hur man arbetar. Hur man går till sinnets djup där sankara skapas. Dag och natt. Dag och natt finns där sankaras av begär. Motvilja. Begär. Motvilja. Hur skulle man kunna förändra detta vanemönster om man inte börjar känna, börjar uppleva förnimmelser? Det fanns många meditationstekniker på Buddhas tid och även före och efter Buddha. Men detta var Buddhas bidrag, detta var Buddhas upptäckt. Att man måste nå den nivå där sankara skapas, där begär skapas. Annars kan man inte ta sig ur sitt lidande, annars kommer lidandet att fortsätta. Och sankara skapas där kroppsliga förnimmelser uppstår. Man kan kalla det vipassana, man kan kalla det vad som helst. Varje meditation som arbetar med kroppsförnimmelser och som lär oss att behålla sinnesjämvikten inför alla kroppsförnimmelser är en meditation som leder till befrielse. Det är en stor lycka att komma i kontakt med en meditationsteknik som denna. Och det är en stor lycka att inspireras att arbeta med den, att gå vägen. Vägen är naturligtvis lång. Men hur lång den än är, så börjar även den längsta väg, om så 1000 mil lång, med ett första steg. Du har tagit det första steget. De som inte ens har tagit det första steget på rätt väg kan man inte förvänta sig ska nå fram till målet. Men de som har tagit första steget, för dem är ett andra steg möjligt, ett tredje steg möjligt, och så, steg för steg, når de målet. Ta väl vara på de 5 dagar som återstår. Lär dig hur man går på vägen. Och lika långt som du har gått på vägen, lika mycket har ditt sinnes vanemönster förändrats och orenheter har kommit upp till ytan och försvunnit. Säg att du bär 100 ton på dina axlar. Om du lyfter av 1 ton, bra, då har du bara 99 kvar när du åker hem. Du har 1 ton mindre att bära. Du lyfter av 10 ton, eller 20, 50 eller 90, vem vet? Lyft av så mycket som möjligt och du kommer att känna dig lättare när du åker hem. Det viktigaste är att du lär dig tekniken, att du lär dig att lyfta av tyngden från dina axlar. Lär dig hur du blir fri från lidande och lev ett bättre liv. Ett liv som är mer fridfullt, mer harmoniskt, ett lyckligare liv. Ta väl vara på de 5 dagar som återstår. Må ni alla bli förankrade i denna underbara teknik. Må ni bli starka i Dhamma, för ert eget bästa, för er egen välgång, för er egen befrielse. Må ni bli fria från alla bördor, från slaveri och bojor, från alla sankaras och njuta sann frid, sann harmoni, sann lycka. Sann frid till er alla, sann harmoni till er alla, sann lycka till er alla. Mangalang.